Kapitel 11. Imre Väl. Solen stod fortfarande mer än sin egen bredd över den taggiga horisonten i väster när Rurak meddelade att de var bara en mil från Imre Väl, där han avsåg att slå läger för natten. Varför stannar vi redan? Frågade Rand. Det är flera timmars dagsljus kvar. Den som svarade var Avienda, som gick på andra sidan om Jidin. Hennes röst hade den hånfulla ton som han hade börjat vänta sig från henne. Det finns vatten vid Imre Väl. Det är bäst att slå läger i närheten av vatten när det finns möjlighet till det. Och gårdfarihandlarnas vagnar kommer inte mycket längre, tillade Rurak. De måste stanna när skuggorna blir längre om inte hästarna och mulorna ska bryta benen. Jag vill inte lämna dem bakom oss. Jag kan inte avvara någon för att bevaka dem, men det kan Kaladin.
Rand vred sig i sadeln. Vagnarna omgavs nu av Jindus Duerde Madiin, vattensökare, och rullade tungt fram ett par hundra steg vänster om Jindukolonnen. De krängde över den ojämna marken och drog upp stora moln av gult damm. De flesta sänkorna var så djupa eller hade så branta sidor att vagnsförarna var tvungna att köra runt dem, och det fick karavanen att vrida sig som en drucken orm. Högljudda svordomar hördes från den vinglande raden. Oftast var det mulorna som fick skulden för allt sammans. Kadare och Kael var fortfarande inne i sina vitmålade vagnar. Nej, sa Rand. Det förstår jag att du inte vill. Han kunde inte låta bli att skratta tyst. Matt gav honom en undlig blick under brättet på sin nya hatt. Rand log mot honom på ett sätt som han hoppades var lugnande, men Matts ansiktsuttryck ändrades inte. Han får ta hand om sina egna bekymmer, tänkte Rand. Det är allt för mycket som står på spel. På tal om bekymmer blev han medveten om hur Avienda studerade honom. Hon hade sjalen virad runt huvudet nu, nästan som en sjofa. Han rätade på sig igen. Moraine hade kanske skickat henne för att pyssla om honom, men han hade en känsla av att kvinnan bara väntade på att få se honom falla. Det skulle utan tvivel roa henne med tanke på elfolkets humor. Han ville gärna tro att hon bara var förbittrad över att behöva ha på sig klänning och vara tvungen att bevaka honom. Men glansen i hennes ögon tydde på att hennes vrede hade mer personliga motiv. För en gång skull iakttog inte Moraine och de visa honom. Moraine och Egwene gick med Amys och de andra halvvägs mellan Jindus och Shaidus klaner, och alla sex kvinnorna tittade på någonting som Aes Sedain höll i händerna. Det fångade ljuset från den sjunkande solen, gnistrade som en ädelsten, och de verkade minst lika uppslukade som flickor inför ett vackert smycke. Län red längre bak bland Guy Shane och packhästarna som om de hade skickat bort honom. Det hela gjorde Rand orolig. Han hade vant sig vid att ständigt vara bevakad av den lilla gruppen kvinnor. Vad var det som var mer intressant? Säkerligen ingenting som han kunde glädja sig över. Inte när Moraine var inblandad, och de visade dessutom. De hade alla sina planer för honom. Egwene var den enda av dem som han verkligen litade på. Ljus. Jag hoppas att jag fortfarande kan det. Den enda han verkligen kunde lita på var sig själv. När vildsvinet rusar fram ur gömslet är det bara du och ditt spjut som kan göra någonting. Han skrattade igen, men den här gången med en bitter biton. Tycker du att det trefaldiga landet är lustigt, Randall Thor? Avienda log. En blixtsnabb skymt av vita tänder. Skratta medan du fortfarande kan, våtlänning. När detta land börjar knäcka dig blir det ett passande straff för hur du behandlade Elaine. Varför kunde kvinnan aldrig sluta? Du visade inte någon respekt för draken återfödd, fräste han. Men du kan försöka visa lite för Kar Akarn. Ruark skrockade. En klanhövding är inte som någon av våtlänningarnas kungar, Rand. Och detsamma gäller Kar Akarn. De bemöts med respekt, fast kvinnor visar vanligen så lite som de kan. Men alla som vill får tala med hövdingen. Inte desto mindre kastade han en bredgad blick mot kvinnan som gick på andra sidan av Rands häst. Det finns emellertid de som närmar sig gränsen för vad som är hedervärt. Evienda måste ha förstått att det sista var riktat till henne, för hennes min blev stel och hård. Men hon stegade på utan att säga ett ord, med händerna hårt knutna vid sidorna. Ett par av de jungfrur som var spejare dök upp, springande för allt vad de var värda. De var uppenbarligen inte tillsammans. Den ena sprang raka vägen till Shaido-kolonnen, den andra mot Jindo-gruppen. Rand kände igen henne, en gulhårig kvinna vid namn Adeline. Hon hade ett vackert men strängt ansikte och ett vitt ärr tecknade en tunn linje över hennes solbrända kind. Hon var en av dem som hade varit med i klippan men var äldre än de flesta av spjutjungfrurna där, kanske 10 år äldre än han själv. Innan hon slöt upp vid Ruaks sida gav hon Evienda en snabb blick, fylld med likadela nyfikenhet och medkänsla. Rand blev förtretad. Om Evienda hade gått med på att spionera åt de visa förtjänade hon sannoliken ingen medkänsla. Riktigt så betungande var det ändå inte att vistas i hans sällskap. Honom ignorerade Adeline helt och hållet. Det är bekymmer vid Imreval, sa hon hastigt till Ruark. Det syns ingen där, vi har hållit oss gömda och inte gått nära.
Gott, svarade Ruark. Meddela de visa.
Omedvetet grep han hårdare om sina spjut och saktade in så att huvudgruppen av jindokrigare kom i fatt honom. Evienda muttrade för sig själv och fingrade på kjolen. Det verkade som om hon ville följa med honom.
Jag tror att de redan vet, sa Mert när Adeline sprang bort mot de visas sällskap.
Att döma av uppståndelsen bland kvinnorna kring Moraine förefölde som om han hade rätt. Det verkade som om allihop talade i mun på varandra. Egwen skuggade ögonen och tittade antingen på Adeline eller honom medan hon höll andra handen för munnen. Hur kunde de veta någonting? Det var en fråga som fick vänta tills senare.
Vad kan det vara för bekymmer? Frågade han Evienda.
Hon svarade inte utan fortsatte bara att muttra för sig själv.
Evienda, vilket slags bekymmer?
Inte ett svar.
Bränner dig, kvinna. Du kan väl svara på en enkel fråga. Vad för slags bekymmer?
Hon rodnade, men svarade med behärskad röst. Troligast är att någon har gjort en räd för att stjäla jätter eller får. Båda dera kan gå i valv i Imre, men förmodligen är det jätter med tanke på vattnet. Antagligen var det Shireen, Vita bergets sept eller Jarra. De är närmast, eller så kan det vara någon av Gorsiens scepter. Tumanel borde bo för långt bort.
Blir det strid?
Han sträckte sig efter Shireen och kraftens ljuva flöde fyllde honom. Den stinkande smittan sipprade genom honom och ny svett trängde fram ur varje por.
Evienda?
Nej, om angriparna hade varit kvar skulle Adeline ha sagt det. Djuren och Gaishan är många mil härifrån vid det här laget. Vi kan inte hämta tillbaka djuren eftersom vi måste följa dig. Han undrade varför hon inte hade sagt någonting om att hämta tillbaka fångarna, Gaishan. Men undrade inte länge. Det krävde stor koncentration att hålla kvar Shireen utan att falla omkull, tappa taget och svepas bort. Att det inte fanns mycket rum för tankar. Ruak och Jindokrigarna hade börjat springa och var redan i färd med att beslöja sina ansikten. Rand följde med i långsammare takt. Evienda tittade på honom med otålig min. Men han lät Jadin hålla raskt trav. Han tänkte inte galoppera rakt in i en fälla. Mert verkade inte heller ha någon brådska. Han tvekade och tittade på gårdfarihandlarnas vagnar innan han manade på pricken. Rand såg inte åt vagnarna en enda gång. Shaido-krigarna föll tillbaka, saktade in tills de visa åter började röra på sig. Naturligtvis, Detta var Tardats mark. Kaladin brydde sig inte om räder här. Rand hoppades att det skulle gå snabbt att samla klanhövdingarna i Al-Kardal. Hur skulle han kunna ena ett folk som ständigt stred sinsemellan? Fast det var det minsta av hans bekymmer just nu. När Imreval slutligen kom inom synhåll var det något av en överraskning. Ett fåtal små, glest utspridda grupper med långhåriga vita jätter stod och betade på fläckar med strävt gräs och åt till och med av törnebuskarnas blad. Först såg han inte den enkla stenbyggnaden som var rest vid basen av en klippa. De grova stenväggarna smälte in i bakgrunden och flera törnesnår hade rotat sig i det jordtäckta taket. Huset var inte stort, hade skottglugga som fönster och så vitt han kunde se bara en dörr. Efter en liten stund fick han syn på ännu en byggnad, lika liten, som var byggd på en klipphylla kanske 20 steg högre upp. En djup spricka i berget började bakom det nedre huset, löpte upp till klipphyllan och vidare. Men utöver den syntes ingen väg upp till det övre huset. Ruark stod med sänkt slöja, kanske 400 steg från klippan. Han stod där helt öppet och var den enda Jindo-krigaren som syntes till, vilket givetvis inte betydde att resten inte var där. Rand höll in bredvid honom och satt av. Klanhövdingen fortsatte att iaktta byggnaderna. Jätterna, sa Vienda bekymrat. Om det hade varit en räd skulle de inte ha lämnat några jätter kvar. De flesta är borta, men det ser nästan ut som om flocken har fått vandra fritt. I flera dagar, instämde Ruark, utan att ta blicken från byggnaderna. Annars skulle fler finnas kvar. Varför kommer ingen ut? De borde kunna se mitt ansikte och känna igen mig. Han började gå mot huset och gjorde inga invändningar när Rand följde med och ledde Jade in vid tyglarna. Evienda hade ena handen på kniven i bältet och bakom dem red Mert med sitt svarta spjut och såg ut som om han trodde att han skulle behöva använda det. Dörren var gjord av grovt trä, korta, smala bräder. Ett par av de kraftigare tvärslåarna var avhuggna med yxor. Ruark tvekade ett ögonblick innan han sköt upp dörren och han tittade bara in helt hastigt innan han vände sig om och lät blicken fara över det omgivande landskapet. Rand stack in huvudet. Det fanns ingen där. Ljuset som strilade in genom skottgluggarna visade att husets inre bestod av ett enda rum. Det var uppenbarligen ingen bostad, bara ett ställe där herdarna kunde få tak över huvudet och försvara sig om de blev angripna. Det fanns inga möbler, inga bord eller stolar. En öppen spis stod under ett sotigt rökhål i taket. Det fanns fotfästen uttugna i väggen till den djupa sprickan i bakre delen. Någon hade gått bärsärkargång i rummet. Madrasser, filtar, kokkärl, allting låg utspritt på golvet tillsammans med sönderskurna kuddar och dynor. Överallt sammans hade det skvätt någon vätska, över väggarna, golvet, till och med i taket, som sen hade torkat och svartnat. När han insåg vad det var drog han sig tillbaka med ett ryck, och eldsvärdet dök upp i hans händer innan han ens hann tänka. Blod, så mycket blod. Det som hade skett här hade varit rena slakten, ett dåd så grymt som någonting han kunde föreställa sig. Ingenting rörde sig där ute, utom jätterna. Evienda backade ut lika fort som hon hade gått in. Vem? Frågade hon vantroget med de uppspärrade blågröna ögonen fyllda av avsky och raseri. Vem skulle göra någonting sådant? Var är de döda? Trollocker, muttrade Mert. Jag tycker att det ser ut som trollockers verk det här. Hon fnös föraktfullt. Trollocker kommer inte in i det trefaldiga landet, våtlänning. Åtminstone inte mer än ett par mil söder om Stora Fördärv och bara sällan. Jag har hört dem kalla det trefaldiga landet för dödens mark. Vi jagar trollocker, våtlänning. De jagar inte oss. Ingenting rörde sig. Rand lät svärdet försvinna, motade bort Sardin.
Det var svårt. Kraftens ljuvhet var nästan stark nog att skyla över den känsla av smuts och äckel som smittan gav. Han kände en överväldigande munterhet som nästan fick honom att glömma vad han hade omkring sig. Mert hade rätt, vad Avienda än sa. Men blodet var gammalt, trollockerna var borta. Trollocker i Eilöknen, på en plats dit han kom. Han var inte så dum att han tog det för ett sammanträffande. Men om de tror att jag är det, blir de kanske oförsiktiga. Ruark gav tecken åt kindokrigarna att komma. De tycktes skjuta upp ur marken, och en stund senare dök de andra upp, Shaido-kolonnen, gårdfar i handarnas vagnar och de visa. Budet om vad de hade hittat spred sig snabbt, och spänningen bland eilkrigarna blev nästan påtaglig. De såg ut som om de väntade sig att bli anfallna när som helst, kanske av varandra. Spejare löpte iväg i alla riktningar. Vagnsförarna tog seldonerna av sina mulor, såg sig ängsligt omkring och tycktes vara redo att dyka in under vagnarna vid minsta rop. En stund liknade hela scenen en myrstack som någon hade sparkat i. Ruark försäkrade sig om att gårdfarihandlarna radade upp sina vagnar längs kanten på Jindolägret. Kaladin betraktade detta med mörk blick eftersom det innebar att de Shaido-krigare som ville handla måste gå till Jindo, men han sa inte emot. Kanske insåg till och med han att det skulle ha kunnat leda till spjutdansen, så som stämningen var nu. Shaido-krigarna satte upp sina tält en kvarts mil bort, som vanligt med de visa mitt emellan. De visa undersökte insidan av huset, liksom Moraine och Lern. Men om de kom fram till några slutsatser vädrade de dem inte högt. Vattnet vid Imre Väl visade sig vara en ynklig liten källa längst bak i sprickan som rann ut i en djup, nästan rund damm. Vad Ruark kallade för en bassäng, knappt två steg tvärs över. Tillräckligt för herdarna och tillräckligt för att Jindo skulle kunna fylla några av sina vattenskin. Ingen Shaido gick i närheten. På Tardats mark hade Jindo första anspråket på vattnet. Det verkade som om jätterna fick all vätska de behövde från törnbuskarnas tjocka blad. Ruark försäkrade Rand att det skulle finnas mer vatten där de skulle slå läger nästa natt. Kardare hade en överraskning åt dem när vagnsförarna selade av sina draghästar och hämtade hinkar från vattenvagnarna. När han kom ut ur sin vagn följdes han av en mörkhårig ung kvinna klädd i lång röd sidenklänning och röda sammetstofflor som skulle ha passat bättre i ett palats än i öknen. Hon bar en skir slöja och en tunn sjal virad om huvudet, nästan som en chofa. De erbjöd inget skydd mot solen och dolde sannligen inte hennes vackert bleka hjärtformade ansikte. Hon höll gårdfarihandlaren i hans kraftiga arm och gick tillsammans med honom med behagfullt svajande steg för att titta på det blodstänkta rummet. Moraine och de andra hade gått till platsen där Guy Shine var i färd med att slå upp de visa tält. När de båda kom ut igen röste den unga kvinnan. Rand var övertygad om att det var ren förställning och lika säker på att det var hon själv som hade velat se den blodiga förödelsen. Hennes avsky varade i knappt två sekunder. Sen var hon fullt upptagen med att intresserat betrakta eilkrigarna. Det föreföll som om Rand själv var en av de sevärdheter som hon ville beskåda. Kardare verkade vara på väg att föra henne tillbaka till vagnen, men hon ledde honom istället till Rand. Bakom den genomskinliga slöjan var det inte svårt att se hennes fylliga läppar krökta i ett förföriskt leende. Härnan har berättat om er, sa hon med beslöjad röst. Trots att hon stod vid gårdfarihandlarens arm betraktade hon Rand med järvblick. Du är den som eilfolket talar om, han som kommer med gryningen. Cale och lekaren kom ut ur den andra vagnen. De stod tillsammans och betraktade dem på avstånd. Det verkar så, sa han. Märkligt. Hennes leende blev skälmskt. Jag trodde att ni skulle se bättre ut.
Hon klappade Kadare på kinden och suckade. Den här förfärliga värmen är så tröttande. Dröj inte för länge.
Kadare sa ingenting förrän hon hade klivit upp för trappan och försvunnit in i vagnen.
Han hade bytt hatten mot en lång vit halsduk som han knutit om huvudet. Ändarna hängde ner längs hans hals.
Ni måste förlåta Isendre, nådig herre. Hon är alltför frispråkig ibland.
Hans röst hade en blidkande ton, men ögonen var som en rovfågels. Han tvekade, men sen fortsatte han.
Jag har hört annat också. Jag har hört att ni tog Kalandor från klipphjärtat.
Mannens ögon förändrades inte det minsta. Om han kände till Kalandor så visste han också att Rand var draken återfödd. Visste att han kunde bruka kraften.
Jag har hört säga, sa Rand, att man aldrig ska tro vad man hör och bara hälften av vad man ser.
En vis regel, sa Kadare efter en kort stund. Och likväl måste man tro någonting om man ska nå stora mål. Tro och kunskap bereder vägen till ära och storhet. Kanske är kunskap den allra viktigaste delen. Vi söker alla kunskapens källa. Nu hoppas jag att ni ursäktar mig, nådige herre. Isendre är inte någon tålmodig kvinna. Kanske får vi fler tillfällen att talas vid.
Innan mannen hade hunnit ta tre steg så är vi ända med låg, hård röst.
Du tillhör Elaine, Rand Althor.
Stirrar du så på alla kvinnor som kommer inom synhåll, eller bara de som går omkring halvnakna? Om jag tar av mina kläder, kommer du då att stirra så på mig? Du tillhör Elaine.
Han hade glömt bort att hon var där.
Jag tillhör ingen, Abienda. Elaine, hon tycks inte kunna bestämma sig för vad hon tycker.
Elaine blottade sitt hjärta för dig, Randall Thor.
Om hon inte visade hur hon känner i Cheers klippa, visade då inte hennes två brev det? Du är hennes och ingen annans.
Rand slog ut med händerna och stegade iväg från henne.
Det var i varje fall hans avsikt. Hon följde honom i hälarna som en ogillande skugga i det skarpa solskenet.
Svärd.
Ale-folket hade kanske glömt bort skälet till att de inte använde svärd, men de hade kvar sitt förakt för dem. Kanske skulle ett svärd få henne att lämna honom i fred. Han letade upp Lärn i de visas läger och frågade väktaren om han ville hjälpa honom att öva fäktningsmönster.
Bär var den enda av de fyra visa som var inom synhåll och hennes fårade ansikte blev mörkt vid hans ord.
Egwen syntes inte till. Moraine bar sitt lugn som en mask över ansiktet och de mörka ögonen gav ingen vink om vad hon tyckte. Han var inte ute efter att stöta sig med ale-krigarna, så han och Lan gick till en plats mellan Jindus och de visas tält. Han använde ett av de övningssvärd som Lan hade med sig i packningen med ett knippelöst hopbundna trästavar istället för klinga. Det hade emellertid samma vikt och balans som ett riktigt svärd. Han kunde låta sig försvinna i de flytande rörelserna mellan mönstren. Övningssvärdet skulle få liv i hans händer, bli en del av honom själv. Så brukade det vara. Idag brann solen som en smältugn i himlen och brände all vätska och all kraft ur honom. Evienda satt på huk med armarna om knäna och stirrade stint på honom. Till sist lät han flämtande armarna falla till sidorna.
Du förlorade koncentrationen, sa Lan. Du måste behålla den, till och med när dina muskler blir som vatten. Den dag du förlorar koncentrationen är den dag du dör. Och förmodligen blir din baneman en bondpojke som håller i svärdet för första gången.
Hans leende var plötsligt överraskande i det hårda ansiktet.
Ja, fast jag är väl knappast någon bondpojke längre.
De hade fått publik, även om den höll sig på avstånd. Både Jindos och Shaidos läger kantades av ale-krigare. Bland Jindokrigarna syntes även Kael i sin gräddvita klädnad och bredvid henne stod lekaren i den lappade manteln. Han ville inte att de skulle se att han iakttog dem.
Hur strider Ale, Lärn?
Obevekligt, sa väktaren torrt. De förlorar aldrig sin koncentration. Se här. Han ritade i den hårda spruckna lerjorden med sitt svärd. En cirkel och ett antal pilar. Eil byter taktik efter omständigheterna. Men här är en variant som de är förtjusta i. De rör sig i en kolonn uppdelad i fjärdedelar. När de möter en fiende stormar den första fjärdedelen fram för att låsa fienden. Andra och tredje gör en vid, kringgående rörelse på ömse sidor och slår till mot flankerna och eftertruppen. Den sista fjärdedelen väntar som reserv. Ofta ser de inte ens på striden, utom ledaren. När en svaghet visar sig, en lucka, vad som helst, slår reservtruppen till där. Slut. Han stack svärdet i en cirkel som redan var genomborrad av pilar. Hur besegrar man ett sånt anfall, frågade Rand.
Med svårighet. Redan vid första kontakten, om man inte har stor tur, upptäcker man aldrig Eil innan de anfaller, måste man omedelbart skicka ut beridna män för att bryta upp, eller åtminstone försinka deras attack mot flankerna. Om man håller tillbaka större delen av styrkan och besegrar deras förtrupp kan man sedan vända sig mot de andra i tur och ordning och besegra dem.
Varför vill du lära dig hur man kämpar mot Eil, utbrast Avienda. Är du inte han som kommer med gryningen, kommen för att förena oss och återskänka oss vår svunna glans? Om du vill veta hur man kämpar mot Eil ska du dessutom fråga en Eil, inte en våtlänning. Hans taktik skulle inte fungera.
Den har fungerat nog så bra för gränslandsmännen ibland.
Ruarks mjuka stövlar gav mycket lite ljud från sig på den hårda marken. Han bar en vattenlägel under armen. Besvikelse ger alltid rätt till ett visst överseende, Avienda. Men det finns gränser för hur mycket man får tjura. Du avsade dig spjutet på grund av dina förpliktelser mot folket och blodet. En dag kommer du säkert att kunna få någon klanhövding att göra det du vill istället för vad han själv hade tänkt sig. Men även om du är vis för den minsta boplatsen i Tardats minsta sept kvarstår förpliktelsen och den kan inte mötas med barnsliga vredesutbrott.
En vis... Rand kände sig som en idiot. Givetvis var det därför hon hade begett sig till Ruidin. Men han kunde aldrig ha trott att Avienda skulle välja att avsäga sig spjutet. Däremot förklarade det varför hon hade blivit satt att spionera på honom. Plötsligt undrade han om hon kunde leda kraften. Det verkade som om Min var den enda kvinna han mött sedan den ödesdigra vinternatten som inte kunde det.
Ruarak slängde åt honom den skvalpande vattenlägeln. Det ljumma vattnet var som kallt, ljuvligt vin när det rann genom hans strupe. Han försökte att inte spilla något över ansiktet, inte slösa bort något, men det var svårt.
Jag tänkte att du kanske ville lära dig spjutet, sa Ruarak när Rand slutligen lät den halvtomma lägeln sjunka. Först nu såg Rand att klanhövdingen bara hade med sig två spjut och ett par små lädersköldar. Det var inte övningsspjut, om det nu fanns något sånt, utan hade en fot vasst stål i änden. Stål eller trä, hans muskler skrek efter vila. Hans ben ville att han skulle sitta ner och hans huvud ville ligga. Cale och lekaren var borta, men i båda lägren stod fortfarande Eilkrigarna och tittade. De hade sett honom öva med ett föraktligt svärd, om så bara ett av trä. De var hans folk. Han kände dem inte, men de var hans folk i mer än en bemärkelse. Avienda betraktade honom också, blängde på honom med mörk blick, som om hon gav honom skulden för att Ruark hade tillrättavisat henne. Men naturligtvis hade inte hon någonting att göra med hans beslut. Jindo och Shaido-krigarna iakttog honom. Det var hela saken.
Det där berget kan bli fasligt tungt ibland, suckade han och tog emot en sköld och ett spjut från Ruark. När får man möjlighet att lägga ner det en stund?
När man dör, sa Lan lakoniskt.
Rand tvingade benen att röra sig. Han försökte att inte bry sig om Avienda och vände sig mot Ruark. Han tänkte inte dö riktigt än. Nej, inte på ett bra tag.